Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fotbollskanalen VM Headlines och det är onsdag idag och ja, det var ju en, jag var på Frankrike, Australien igår och man, det var ju hyfsat med folk där, men intrycket var ändå att det var inte riktigt fullt och ändå så återigen pumpar ju FIFA på med det här att de har så oerhört bra publik ju, och det är rätt fascinerande att det visar sig faktiskt att de har höjt publiksiffrorna, alltså publikkapaciteten i efterhand, så de lägger liksom på en väldig massa publik så att säga. Det var ju folk som reagerade när det gick från 60 000 till 67 000 i premiärmatchen, och ja, samtidigt kan ju alla se på TV att det är rätt mycket tomt på vissa matcher, en del mindre och så. Så att jag var i kontakt med FIFA om det och fick ju då att ja, men vi har uppdaterat vår publikkapacitet, och sen så fick jag svaret när jag undrade liksom, hur räknar ni med tanke på att det är ja, tomma stolar liksom. För det har ju funnits en diskussion i Sverige där Elfsborg till exempel räknade ju sålda biljetter, inte hur många som var på arenan. Då undrade jag just det, då fick jag som svar ett fantastiskt svar att FIFA is monitoring ticketing operations in line with its commitment to ensure the best possible experience for all fans attending the FIFA World Cup 2022. So far, thousands of fans have attended the matches in a friendly and thrilling atmosphere. For final figures on stadium capacities and match attendance, please visit FIFA Plus. Inget svar, ingenting.
Nej, det är fascinerande. Men det säger ju något om något på något sätt när det gäller det hela där. Och Olof, jag tänkte på det att de hade ju, först var det väl att de sa att det var inberäknat all personal och allting som var på arenan.
Ja, precis. Det var deras första svar. Och sen så är svaret att de faktiskt har höjt kapaciteten då på alla arenorna. Och ja, det är ju inget man känner till sen tidigare att man har gjort sådär, så att det är ju lite förvånande. Och de påstår ju också att de har sålt mer biljetter, nästan 1 miljon mer biljetter än i Ryssland. Ja, det är ju på något sätt lite kännetecknande för hela detta VM:et att man undrar vem man kan lita på helt enkelt, och frågan är väl om FIFA till de man inte kan lita på.
Mm. Men det var ju drag på ett par matcher där jag tänkte på, som man såg. Jag tyckte man kände av i alla fall lite stämning där i alla fall, inte minst på Saudiarabien, Argentina och Mexiko.
Ja, jag håller med, och framförallt, det jag var inte själv på Saudiarabien och Argentina, men de som var där sa ju liksom att det var ett väldigt tryck. Dels är ju Argentina har alltid mycket supportare, och Saudi är ju ett grannland, de kan ju dessutom åka hit. Och de kommer nog komma i ännu större skar ur ett, om man liksom bortser från eventuella problem med både Saudiarabien eller Saudiarabiens regim, så är det bra för VM och stämning om man säger det så att Saudiarabien vann. Det kommer att bli ett våldsamt tryck, det är för övrigt helgdag i Saudiarabien ju idag för att de vann igår, vilket ju också är lite speciellt.
Och jag tänkte just på det att när det har varit klubblags-VM som ju sällan av olika anledningar då inte drar till sig något större intresse från Europa, men, och det har ju ofta gått i Mellanöstern, och där har det ju då varit just givetvis supporter från regionen, men också mycket då sydamerikanska supportrar. Så man känner igen den bilden lite av just det här, att det kommer att vara mycket brasilianer, det kommer att vara mycket argentiner och mexikaner kommer på de här matcherna också framöver. Medan de europeiska publiken som vi är bortskämda med inte kommer att vara lika stora, även om Wales imponerade exempelvis och sådär.
Ja, nej, det, så att på det sättet var det häftigt. Annars var ju, ja, det skakade till. Jag var på presscentret. Det var jubel faktiskt på presscentret när Saudiarabien gjorde 2-1. Och det är mycket, dels är det ju folk som inte gillar Argentina så mycket, och sen är det det här att man ska sätta in den i historien. Var sätter du in Saudiarabiens seger mot Argentina i VM-historien?
Ja, jag vet inte om jag sett den riktigt lika högt som, jag vet inte hur han uttalar hans namn där, Kaveh Solekoll på Sky Sports. Han sa så här i alla fall.
I think you could argue that this is the biggest World Cup shock of all time. Just put into context what happened here today. Saudi Arabia were 30-1 outsiders in a two-horse race. Nobody here gave them any hope of beating Argentina. An Argentina team who are one of the favourites for this World Cup. I think they've kept 5 clean sheets in a row in their previous 5 games. They are unbeaten, 36 games. A lot of people thought they were going to win this World Cup. Well, Saudi Arabia, ranked 51st in the world, beat them.
Ja, Solikola, han ser ju som den då kanske största skrällen någonsin. Och där är väl kanske inte det riktigt. Det är lätt att dra sig med här och man försöker se det utifrån. Jag ser det många tidningar runt om i Europa idag som försöker sätta den i ett sammanhang då, matchen. Och det är ju inget snack om att det här är en av de största VM-skrällarna. Sen så ser man ju att man lägger till matcher då förstås. Vi har ju sånt långt tillbaka i VM-historien när Nordkorea slog Italien 66, när USA slog England 55. Lite mer i nutid, Kameruns seger just
Den är den största för mig.
Ja, och jag håller med dig. Argentina var ju världsmästare då också, ska man ju komma ihåg. Så att...
Och spelade ju med 2 man mer ett tag, det är ju i sig inte. Men liksom, jag menar, Kamerun hade spelat 1 VM tidigare på 80-talet, förlorade alla 3 matcher, aldrig vunnit en match, öppningsmatch mot regerande världsmästarna med Maradona, och de vinner. För mig är den betydligt större än den här. Den här är ju jättestor, men jag håller med dig om att det är lätt att dras med i liksom att man på något sätt vill att det till och med ska vara. Sen är det ju också perspektiv. Jag menar, du och jag är ju födda ungefär samtidigt, mitten på 60-talet. Ja, men då har man ju sina referenser. Är man yngre så är det klart att då är det svårt att sätta in USAs seger. Den kan inte ens jag sätta in, att jag fattar att USA inte var bra på fotboll 1950, men när de slog England, men ändå. Och samma liksom Nordkorea och Italien. Däremot minns jag ju Algeriet, Västtyskland 2-1 82 var ju en stor skräll. Det finns ju några sådana, men ja, just det, jag tycker man får gå nästan på också att hur man kommer in i turneringen. Lite Senegal kanske mot Frankrike 2002, när Frankrike var regerande världsmästare, hade dessutom vunnit EM, kom med 2 raka titlar och får stryk.
Ja, men det stämmer ju helt. Du var ju inne på ett annat tema där också, om skadeglädjen. Det är faktiskt något jag har fastnat för och som jag skickar vidare till de höll på lite med det här på TV4 också, så adderade jag bara för att det var mycket om rubrikerna förstås i Argentina där man är, och det har stått redan mycket om det, men skadeglädjen tar ju sig lite olika uttryck. Vi har i Daily Star har vi en första sida idag, en Daily Star som är en klassisk brittisk tabloid. De har Cry for me Argentina. Och så täcker de då hela nyhetssättaren med det och en sån här skrattgråtande emoji. Så att det, där har vi den känslan där. Sen så såg jag, om man tittar mer i närheten av dig där, så såg jag Ashark News som då är en saudisk nyhetskälla. De har fått ett budskap från brasilianska TNT, en ganska stor tv-kanal då, som skriver på arabiska: tack till det saudiska landslaget för att ni har gjort vår morgon ljusare. Ett meddelande från 200 miljoner brasilianare.
Ja.
Så det är mycket sånt.
Det fanns ju, jag vet inte om vi kan leta upp det klippet och faktiskt lägga in det, men det fanns ju ett klipp som valsade runt igår, någon som firade och kastade ut en dörr.
Den är fantastisk. Den just lyfter loss dörren och slänger ut. Det är också en annorlunda variant. Såg du också att Katars emir där, Tamim bin Hamad Al-Thani, att han redan har bytt färger? Och...
Ja, precis. Men där hade ju Mohammed bin Salman hade också en Katar-halsduk på Katars premiärmatch. Och nu hade då Sheikh Tamim hade ju en Saudi-halsduk. Och det är ju helt otroligt. De var ju närmast i krig.
Flagga, ja.
Han tog en flagga och la som en halsduk. De var ju närmast i krig under den blockaden 2017-2021. Och nu plötsligt är de här och håller på varandras landslag. Apropå, det var en väldigt stark scen att se just emiren med den saudiska flaggan som en scarf sen som han la på sig. Det var rätt otroligt faktiskt.
Ja. Ja, det är onekligen detta som dominerar de tidningar som jag tittar på i första hand runt om i Europa, men lite var på andra håll också, exempelvis italienska tidningarna som ju berättar kanske att Corriere dello Sport han läser omröstning där, och där var tredje läsare då skulle ha Argentina som favoritland i VM. Brist, avsaknad av Italien då. Alla de här italienska tidningarna har ju det som verkligen jättestora rubriker om att Argentina föll då, både Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport och så vidare.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det jag, om man tittar lite här så har man ju sett att Gulf Times, då är ju USAs utrikesminister Anthony Blinken var ju här och var på match här, och de har skrivit under ett nytt avtal USA-Qatar att förstärka relationerna. Så att det är mycket, mycket politik och fotboll i en kombination på något sätt som de... som man synkar, vilket ju är, det är väl lite meningen också med deras VM, att de just ska köpa sig den typen av plats. Annars är det ju väldigt mycket fokus på festen på stan och allt det positiva med fotbolls-VM. Det är liksom, det finns ingen hejd på hur man hyllar i lokaltidningarna allt som sker här. Och det är ju lite det är lite fascinerande, och bland annat så det är väl det enda som jag tycker att det är som sticker ut är ju att Doha News har en artikel om att England är ett av de lag som har använt VM för att kritisera Qatar på human rights eller mänskliga rättigheter och LGBTQI-frågor. Men då har då Doha News frågat liksom att varför kan engelska FA ha ett avtal med Förenade Arabemiratens Emirates Airline och inte säga någonting om det? Det är ju taget från en intervju med Rob Harris, Sky naturligtvis. Men Doha News då går liksom vidare på det här, att liksom, varför kan man kritisera Qatar men man säger ingenting om sin egen sponsor? Ja, den får man väl ändå säga att den sitter mitt i prick från Katars sida, så att säga.
Mm. Mm. Ja, det finns ju lite sånt, och det har ju du varit inne på under lång tid också, liksom, att det är lite mer komplicerat än vad vi ibland målar upp i de bilder vi ibland målar upp här upp också.
Ja, precis.
Du skriver om någonting om Cristiano Ronaldo där nere.
Det har varit en del, men inte liksom så enormt mycket, men för det känns som att Saudiarabien och åtminstone för mig i mina flöden och där jag kollade, så var det Saudiarabiens skräll. Det var en del det här One Love-binden som verkar bli en följetvång och sådana saker. Så inte så mycket, men det är klart att alla noterade ju att både det att han lämnade dem i Manchester United, plus att Manchester United plötsligt var till salu. Så att det är lite intressant, och han får vad han vill och med sitt, att han har liksom brutit sig loss från Manchester United.
Ja, så kan, det finns ju den aspekten, så finns det ju så som Manchester Evening News ser att de United får som de vill och Ten Hag får som de vill, och att han försvinner och slipper betala kompensation på vad det var 16 miljoner pund till Cristiano Ronaldo enligt den brittiska pressen här idag. Men det är ju det som förstås dominerar den engelska pressen då, tillsammans med då United, att de är till försäljning. Gonaldo är en populär tabloid rubrik idag. Och jag kan notera också att i Portugal så tar man ju förstås upp det här också, men det finns ju då, för att knyta an till VM lite då, rädsla för att det här spiller över ändå på det här, därför att nu hamnar ju han i ljuset i alla fall, trots att det var ju det han hade sagt att han inte ville vara. Så kommer det ju att vara så. Och sen finns det ju också, jag menar, jag tänker mycket på det där att Portugals insats i efterhand kommer att bedömas ganska mycket i ljuset av det här, för att han kommer ju, vad han än, om han än spelar, vad han än gör, så kommer ju det här på något sätt att definiera ganska mycket kring Portugal.
Men så är det ju, och att om inte han gör en bra turnering, så kommer det ju på något sätt förstärka det här, de som vill berätta historien att han är lite slut, han har inte passat till Manchester United och liknande. Men om han däremot skulle göra en stark turnering och Portugal skulle göra bra ifrån sig, så skulle han ju kunna komma ut som en vinnare. Alltså, det är också avgörande, inte bara för Portugal, det känns som det är väldigt avgörande för honom också.
Ja, så är det. Jag kan ju bara lägga till en liten parentes bara, för jag tyckte den var ganska kul. Han, på Instagram, han la ut några ord och sa tackade och så vidare. Sen la han ut en reklambild för ett klocksamarbete, och tittar man noga på klockan så är det en urtavla som visar när han nickar då. Och det är ett mål som man gör för Real Madrid i Champions League 2013 mot Manchester United.
Ja, man gillar ändå de som är nere och gräver i de här sakerna.
Ja, det är underbart att det finns den biten också.
En annan snackis här nere är ju de här tilläggstiderna. Man hoppar ju till gång efter annan. Jag var ju ändå i förra fredagen, eller i fredags var det ju Pierluigi Collina och Busacca, domaransvariga, som hade en genomgång inför VM där vi bland annat fick veta det här med AI-tekniken och så kring offside och liknande. Men där det även togs upp det här med tilläggstid. Jag tror ingen riktigt förstod vidden av det när de drog det där. För det har ju blivit något helt otroligt när man ser tilläggstiderna, och jag såg ju både Expressen och Aftonbladet skrev ju om att det var både vi på TV4 och SVT hade möten. Det är inget jag har känt till, men jag förstår ju att det ruckar i tablåerna, och det är ju inte naturligtvis bara TV-bolag i Sverige, utan man har ju varit van vid att men det är 3-5 minuters tilläggstid och sen tar man höjd för det, och nu plötsligt är det ju enorma summor. Jag tyckte själv när jag var på Frankrike och Australien igår, jag blev förvånad andra halvlek där de fick hitta 7 minuter och de lade till. Det är väl rätt å ena sidan att man försöker göra rätt tilläggstid, men det har blivit stora skiften, och nu verkar det hända grejer i Europa enligt vad du har sett.
Jag kan sätta det på Sport i alla fall, har en hel sida idag där de skriver om tilläggstid XL, som de kallar det då. Och De menar ju att det här är ju något som de tror kommer att börja tillämpas vid Serie A-omstarten nu då redan. Och pekar då på bland annat också just det du var inne på, Colina-uttalanden, men också från i våras då. Och i slutändan så skriver de att det här är ju egentligen bara en väg till att vi så småningom kommer att ha effektiv speltid istället. Då. Det man vill, Colina har ju varit inne innan på att det ska ju aldrig vara mindre än 60 minuter effektiv speltid, och ibland är man ju nere i vad det kan vara under 50 minuter. Så att det är ju ett sätt här att komma upp då i de här, men det vi kanske framtiden kommer att ha effektiv speltid, vad tror du om det?
Ah, nej, men det, och jag har ju sett nej, för jag twittrade lite om det här, för folk förstod inte de här nya direktiven, och då var det någon som skrev liksom att ja, men är inte det här ett driv mot effektiv speltid? Om jag inte har fel för mig, en sån som Lars Lagerbäck har pratat om effektiv speltid innan, han har suttit i via Playstudion, och en del andra har ju efterlyst just det här att man ska kunna spela hela tiden, det förstår man, men jag vet också att det finns en rädsla att effektiv speltid, är det något sätt för FIFA och andra att på något sätt kunna skapa power breaks, kunna sälja reklam, kunna göra sådana saker. Det finns ju de konspirationsteoretikerna också, och det kan man nog inte helt tänka bort. Men det är klart att det blir ju, om man bara tittar på att tv-intäkter är en viktig del av fotbollen, och då om tv-bolagen inte kan planera sina tablåer, då blir det väldigt mycket svårare. Eller kan påverka i varje fall. Så att, ja, vi får väl se. Det är väl inte omöjligt att man går åt det hållet. Jag vet inte. Ibland så gillar jag liksom den här utvecklingen. Sen ibland vet jag inte riktigt var jag ska ta vägen. Men jag klistrar mig vid det. Vid att man en gång i tiden hade noll avbytare. Och sen hade man avbytare endast vid skada. Och sen har vi gått upp hela vägen till 5. Det vill säga att inget är konstant i fotboll. Även om vi tror det.
Nej, så är det.
Du tog ju upp tidigare i podden Luis Enrique. Jag ser här vår kollega Joanna Garå som att han hyllar honom. Hon är ju, har ju varit, jobbat i Barcelona, följt fotboll där. Hon är ju bra på spanska och så. Att, hon hyllar Luis Enrique. Han hade 500 000 honom på Twitch igår. Och hon menar att liksom, han är inte bara sur och besvärlig, utan han har rejält med humor och självdistans.
Ja.
500 000, det är ju ändå lite tungt att han går ut bara rakt och kör.
Och han, det passar ju hans personlighet lite, för precis som du är inne på, han kan ju vara jäkligt tvär, och han har ju lite problem med journalister, och här får han liksom bara köra rakt på. Han är ju väldigt öppen med saker och ting, och väldigt rakt på. Det uppskattas ju väldigt mycket. De som kan spanska bättre än jag, exempelvis Garå, kan ju nog uppfatta humorn tydligare än jag följer väl med på vad han säger ungefär mer i största allmänhet. Men han har ju mycket, de plockar ju mycket nyheter därifrån också. Sådana här små saker som att han vill att de ska spela helrött nu. Han har bett om att Spanien ska spela. Det ligger väl helt enligt FIFA-direktiv egentligen att man spelar enfärgad. Men han har tydligen legat på att förklara det, varför han tycker det är så viktigt att de är La Roja och ska spela i helrött och inte med blå byxor, vilket man traditionellt har. Och sånt där. Alltså små nyhetsbitar och ganska...
Ja, men det är lite coolt. Mm. Det måste jag ändå säga.
Ja.
Det var ju... Under dagen så får vi följa nyhetsflödet naturligtvis. Vi vet ju att Tyskland eventuellt tar FIFA till CAS. Och det har ju kommit ut från alltså det idrottens skiljenämnd. Tyska förbundet tappade ju ett avtal, eller liksom det är ett avtal med en stor livsmedelsjätte som faller för att de inte vågade stå upp för det här. Och vi får väl se om de följer. Det senaste jag såg igår kväll var att de inte hade bestämt. De utredde om de kunde ta FIFA till CAS. Och sen har det ju också kommit fram uppgifter om att det var hårdare hot. Det var faktiskt en tidigare danska premiärministern, Helle Thorning-Schmidt, som är här nere. Hon hade dessutom faktiskt regnbågsfärger på sin dräkt. Det valsar omkring en bild när hon står och pratar med Gianni Infantino, FIFA-presidenten, och dansk förbundsordförande Jesper Möller. Då har hon liksom 3-4 färger på ärmen. det fick hon komma in med. Däremot så fanns det ju rapporter om att danska supportrar fick ta av sig sina strumpor med regnbåge så här, att de orkar. Men Thorning Smith gick ut och berättade att det faktiskt var hot om avstängning, vilket ju är helt otroligt. Man undrar ju vad tror du händer? Tror du Tyskland tar dem till KAS?
De kommer nog fortsätta i alla fall jobba på det här, för att målet som jag förstod när jag läst Bild i alla fall var ju att de ska kunna få ha sin One Love-bindel i andra matchen här nu. Så att det kommer ju att komma något då, i så fall något beslut som de skrev då igår kväll inom 48 timmar. Och så att de verkar ju driva den här linjen ganska hårt fortfarande. Så får ju se om det lyckas. Där i Bild stod det ju till och med att det inte var bara var liksom att det fanns en rädsla både för avstängning och poängavdrag. Så att de var ju så sagt.
Ja, jag hoppas ju att de driver på det för att man vill att de ska stå på. När det gäller tipset så kändes det bittert att Frankrike gjorde 4-1. Jag hade ju 3-1 helt perfekt. Tänkt att jag skulle ta min första poäng. Men vi gick helt tomt.
Ja, det gjorde vi.
Vi missbedömde totalt Argentinas seger. Vi trodde på 4-0, 3-0. Danmark trodde vi på. Vi trodde på Polen. I och för sig Lewandowski. Där var vi väl ändå. Det kändes som att de kan få närmare. Och Frankrike låg vi rätt, men jag hade 3-1 ut 3-0. Så du var ju borta tidigt och jag bara låg helt rätt. Men blev blåst fortfarande 2-0. Och nu går vi in i onsdagen där det är nu 11.00. Svensk tid, Marokko, Kroatien. 14.00, Tyskland, Spanien. Bägge de två på TV4 och Simor. Sen tar SVT över med Spanien, Costa Rica och Belgien, Kanada. Och det är faktiskt... Är det du eller jag som börjar? Du började där.
Det är nog du, tror jag.
Ja, det är jag som börjar. Marokko, Kroatien och jag tror på... jag vill inte räkna bort Marokko helt, så jag tror på 1-1.
Exakt vad jag hade skrivit här. Okej, då får jag väl gå på den tråkiga linjen från igår, att 0-0-resultaten håller i sig och tror på 0-0.
Ja, och då är det du som går på Tyskland, Japan.
Ja, Tyskland, Japan, Tyskland utan Leroy Sané och den här turbulensen kring One Love i ryggen. Och ett Japan som man inte vet riktigt vad man har någonstans alls inför detta VM känns det som. 2-0 till Tyskland har jag.
Jag har kört 3-0 till Tyskland. Och sen är Spanien, Costa Rica med en nytaggad Luis Enrique på Twitch. Det känner jag båda gott. Costa Rica är... Ja, men jag tror på 3-0 även där.
Mm. Och Spanien känns heta. Luis Enrique han lovar bland annat. Vi kommer mycket väl förbereda sån igår på Twitch. Och förväntningarna har ju höjts lite på senaste tiden också. Kaylor Navas i en intervju i L'Equipe idag, han säger att de har kommit hit för att vinna matcher. Ska jag minnas att de var faktiskt i kvartsfinalen 2014 i Costa Rica. Men jag tror som du, 2-0 till Spanien tippar jag.
2-0 och sen är det då Belgien, Kanada, Sveriges kommande motståndare och det här med liksom en... mot ett up-and-coming Kanada som ju har gjort otroliga kliv fotbollsmässigt. Och gamle Öster- och Helsingborgs-profilen Atiba Hutchinson är ju med i truppen. Jag tror att han är kapten, om jag inte har fel för mig. Dock vet jag inte om han nu spelat det många år i Besiktas ju. Och han är kapten och han ska vära den här no discrimination. Gamle Öster- och Helsingborgs-profilen Atiba Hutchinson. Är med i där och framförallt är det Alfonso Davies och även lilla anfallaren Jonathan David. Så de har en del riktigt bra spelare. Samtidigt är ju Belgien, ja, men man tror väl ändå lite på Belgien. Bronsmedaljörer i VM 4 år sedan, fortfarande många otroligt bra spelare. Och det är du som tippar den helt enkelt.
Ja, okej. Ja, precis. Det är bekräftat förresten att det är då ju att Eden Hazard startar. Det har han inte gjort mycket i Real Madrid, minns han. Ingen Romelu Lukaku har de heller. Men jag tror att jag faktiskt att Kanada kan fixa en pinne här. 1-1.
Okej, jag tror på 2-1 till Belgien. Ja, då är vi klara för onsdagen och det känns som VM har pågått ett tag redan, men vi är ju inte ens första omgången är färdigspelad och som sagt full rulle i fabriker. Och vi kan ju säga det att har ni några frågor eller några inspel om något sånt, ni kan mejla till exempel mig, ja. olof.lund@tv4.se, så tar vi gärna upp det, vad ni vill höra eller vad ni vill undra och liknande. Så tar vi med det.
Härligt.
Och stort tack för idag, så får ni följa VM det ni vill eller inte, så att säga.
Det är samma.
Ja, men jättebra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.